Hej, jag heter Anders S. Nilsson och det här är podcastversionen av Dilemma. Där jag tillsammans med en panel försöker lösa frågor som vi fått från lyssnare. Har du ett dilemma så kan du mejla oss på dilemma@mixmegapol.se.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God lördag morgon, vi är tillbaka. Dilemma klampar in med stövlarna på. Vi ber inte om ursäkt. Problempatrullen är här med skuring och trasor och ska svabba rent era trassliga tillvaro. Mina damer och herrar, det är Henrik Jonsson i panelen idag. Hej, välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket, Anders.
Du gjorde premiär förra helgen.
Mitt liv har förändrats.
Ja, så du har det.
Bara till det bättre.
Tanken är ju att andras liv ska förändras av dina råd, inte att ditt liv ska förändras.
Men det är därför jag kommer tillbaka.
Okej. Okay. Henrik Jonsson, känd producent, programledare för Kannan, ja, Digiloo, you name it. Massa olika tv-program.
Ja.
Har gjort radio också massa.
Ja.
Du sitter väl lite grann på morgonshowen också?
Ja, faktiskt. Mm. Men min stora radiobyt gjorde jag till Jesse Wallin, som också är på den här kanalen när jag var 10 år.
Mm.
Och fick vi ringa in och önska låtar.
Oj, vad önskar du då?
Eller jag bara tog emot för att skriva på English.
Okej.
Okay. We're not gonna take it. Och den var bra.
We're not gonna take it. Jag kan bara alltid första raden i en låt. Det är helt sjukt, den kommer jag inte ihåg med. Bredvid Henrik Jonsson har vi Josefin Grafford.
Hallå.
Välkommen Josefin.
Tackar så jättemycket.
Ja. Mediaikon. Ja. Vårfräsch.
Gud vad härligt.
Ja. Vilka... podcaststjärna.
Precis, ja. Ni lyssnar väl på ihop med Josefin hoppas jag. Där ger vi ju också fina råd kring relationer. Så att ja, det kan aldrig bli nog av råd i min tillvaro.
Nej. Taggad till tänderna idag,
ja, jag vet inte vad det är. Om det är ljuset, solen, Henrik Jonsson. Jag har ingen aning, det är någonting.
Det är inte jag i alla fall.
Nej, ja det kan det vara.
Jo, det är visst.
Du är en hunk, Thomas Järvheden, ståuppkomiker. Men jag tror nog fan att Henrik Jonsson är en större hunk.
Jag är ju absolut ingen hunk. Jag är ju ful snygg. Kanske en bra dag, men Henrik, han är ju snygg.
Oh. Nah,
själv är jag smalfet.
Som en pommes
frites. Ja, där har vi mig också. Där kan vi ta varandra i hand, Anders.
Är det så? Är du också smalfet?
Ja, jag är pommes frites. Jag brukar just använda det ordet, pommes frites. Det är perfekt. Man är liksom lång och smal, men lite lös och sladdrig. Liksom.
Ja, man är lång och smal. Man har liksom generna för att vara smal, men man har inte orkat göra någonting åt det. Så det putar ut, man är mjuk i kroppen, brukar jag säga.
Om man slickar på det så smakar det salt. Det är lite så.
Precis, så vi är ganska läckra ändå, Anders. Mm. Ja. Det är vi faktiskt.
Jag är bra med socker på. Hörrni, vi är ju här för att lösa problem och bekymmer som lyssnarna har skickat in hit på dilemma@mixmegapol.se. Det har ni inte glömt va?
Nej.
Bra, vi tänkte att vi skulle börja starkt idag. Det är Jasmin som har skrivit in hit. Hon heter egentligen något annat för att vi ändrar ju namnet. Hon vill svika sin bästa vän för en kille. Spontan reaktion.
Oj, just det här att vilja svika.
Hon vill.
Hon är jättesugen på att svika sin bästa vän. Det är lite speciellt.
Hon brinner för att svika sin bästa vän.
Första gången jag någonsin hör vilja och svek i samma mening.
Ja. Mm. Jätteudda.
Det här är hur intressant som helst. Ja. Jasmins röst kommer om en stund. I alla fall min röst som läser Jasmins vilja som heter egentligen inte Jasmin. Det här är väldigt rörigt. Det kommer reda ut sen en stund.
Ja, kör en låt.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jasmin. En av mina bästa kompisar har varit otrogen med en kille. Killen hon var otrogen med var också gift. De sågs några gånger i smyg, men efter ett tag avslutade de det hela. Nu har killen som hon var otrogen med skilt sig och är singel. Min kompis är fortfarande gift med sin man. Nu har jag börjat träffa den här singelkillen. Vi har inte gjort något, men jag börjar bli sugen på honom. När jag pratar med min väninna om honom så säger hon direkt att hon skulle bli sårad om någon blev ihop med hennes gamla vänsterprassel. Hon har alltså paxat den här killen. Trots att hon är gift med sin man alltså. Jag funderar på att träffa den här killen några gånger för att se om det finns något där och sen ta fighten med min kompis om det slår gnistor mellan oss. Borde jag träffa den här singelkillen trots att min kompis har paxat honom, undrar Jasmin. Ja, vi har räckt upp fingret.
Ja, jag har ju en gammal devis som jag tycker är viktig. Det är att man bros before hoes, så att säga. Nej, man ska ju låta bli polares flickvänner eller pojkvänner, även om det är ex.
Och även om det är ragg och även om man är gift.
Jag tycker att det här faller in lite där. Ja, om det inte är så att hon är så här upp över öronen kär och det här är liksom, ja, det här är mitt livs förälskelse, då är det en annan grej, för i krig och kärlek är ju allt tillåtet, men det här är bara så att hon vill känna sig för lite, men gör det med någon annan snubbe, tänker jag. Hennes polare, jag har ju faktiskt varit där, det känns inte avslappnat alltså,
med, ja, alltså, om hon är cool med att polaren har varit där. Så är det väl...
Nej, nej, okay. Det är ju polaren...
Du menar att polaren... Ska hon ha paxat en kille som hon har...
Ja, jag tycker man har rätt
hon
att
har
paxa.
Varit gift. Jag tycker man har rätt. Denna ogudaktiga kvinna.
Ja. Ja, jag tycker det. Jag tycker, om okay. Hon låter inte som att hon är kär. Då kan hon väl lika gärna dejta en annan kille.
Ja, precis. Det känns lite grann som att man vill...
Nej, men vadå,
hamapa lite grann kanske. Ja. Vad säger Jossan?
Nej, jag håller inte alls med. Jag tycker det är jättekonstigt. Du säger så här, men ta någon annan kille, som att det är så himla lätt. Om man börjar gilla någon lite grann och sen så har då den här kompisen som är gift haft någon vänster grej med den här killen. Alltså, då kan man verkligen inte paxa en kille om man till och med är gift och inte planerar att göra något. Och det är dessutom avslutat, så att... Nej, jag tycker verkligen hon ska bara go for it.
Jag tycker han räknas som ett ex, det är så jag menar.
Han ju inte gör... Alltså, och det spelar väl ingen roll. Jag menar, jag skulle väl kunna bli ihop med någons ex.
Ja, okej. Okay.
Alltså, det vore ju ganska naivt att tro att nästa man du träffar är en oskuld.
Exakt, det blir lite... Nej, jag tycker verkligen att...
Okej, okay, go for it, säger Jossa. Henrik Jonsson, vad är din analys?
Jag tycker att hon för det första ska ta beslutet för sig själv. Om jag går för det, vad är det då jag vill ha? Så att inte hon blir den tvekande faktorn. Jag tycker inte man ska paxa några ex, framförallt inte om det är prassel. Ena gången man kan paxa det är om man har blivit smärtsamt lämnad och säger... Få inte in den här människan i mitt liv igen, för han eller hon har gjort mig ledsen. Bestäm dig vad du ska ha honom till, sen går du och hämtar honom och gör vad du ska.
Vad ska hon ha honom till? Det är ganska tydligt vad hon ska ha honom till.
Jo, men det är lite väl mycket känna sig för och inte veta. Ja, knacka på dörren, jag har en flaska vin, jag har nytvättade underbyxor. Ja. Kanske inte bara behöver säga, men man kan ha det i blicken.
Nej, det är ingen öppning.
Man kan ha det på sig också.
Man kan ha det på sig också.
Jag har nytvättade underbyxor, men inte på mig.
Nej,
faktiskt.
För de ligger i väskan! Ja.
Men alltså, det finns ju så många män där ute. Varför måste man välja? Är det inte lite grann att jag kan också?
Nej, det tror jag faktiskt.
Det,
nej, det tror jag inte. För att det
lite någon slags avundsjuka mellan
jag
de här.
Tolkar jag, lite så. Jag tolkar det lite
du,
så.
Men jag tolkar det mer som att de här... Att hon har träffat den här...
Hon har ju träffat
killen.
Den här killen, alltså,
via
vet
henne
om,
kanske.
Ja, som vet hon väl om vem det här är.
Men jag menar, och då blir det ju ofta så, om man är i en krets, då är det väldigt lätt hänt att man faller för någon i kretsen. Så jag tycker liksom... Nej, jag tycker hon ska tuta och köra. Jag tror den här gifta kompisen kommer coola ner sig. Om liksom blir det något på riktigt mellan dem, då får ju hon bara chilla läget.
Hon kan vara rädd att han ska börja gola och sen när de blir tillsammans, hennes kompis blir tillsammans, börjar de gola. Så jag var tillsammans med henne också, men hon är gift. Oj, 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 vilka konstiga parmiddagar det där kommer att bli. Det blir geggigt. Men hörni, du var väldigt tydlig, tuta och kör, sa du, Jossan. Vad säger Henrik
Jag säger också, bestäm dig och kör. Men gör det för din skull, inte för att straffa, utan för att du själv ska bli lycklig.
Straffa har väl aldrig varit egentligen grej. Vad säger Thomas?
Jag säger bromsa och kolla åt ett annat håll.
Okej. Okay. Ja, det är raka motsatt förhållanden här. Du får faktiskt ta till det precis. Gå på Jossan, eller så går du på Järvheden, eller så går du på Jonsson som är lite mitt emellan där. Chas mig in, men gör något. Vi har ett brev här ifrån Tobias som sitter i klistret. Han skriver: jag måste tjata som en idiot för att min tjej ska åka ta disken. Just nu är det jag som tar hand om all disk och det mesta av städningen hemma hos oss. Trots att jag jobbar 10 timmar om dagen och hon jobbar cirka 3 timmar om dagen. Dessutom är hon väldigt duktig på att stöka ner. Det är hår i duschen, kläder på golvet och prylar överallt och så vidare. Jag har försökt prata med henne om det här, men då blir hon bara arg och menar att jag också skapar disk minsann och att hon inte ska behöva städa efter mig. Vad ska jag göra? Hur ska jag få henne att börja städa mer och sluta stöka ner, undrar han förtvivlad Thomas. Tobias, förlåt mig. Vad säger Henrik Jonsson?
Först vill jag tacka för att ni har ändrat mitt namn på brevet. För att jag vet
är det,
själv...
Är det Tobias?
Ja, det är jag som heter Tobias. Jag vet själv den ångest och ruelse man lever i när man går och plockar undan saker för att man tycker om när det är rent och snyggt. Ja. Och samtidigt så vet man... att för varje gång jag plockar undan så kommer någon annan inte att göra det. Jag gör folk en tjänst. Jag brer alltså på ett problem. Och det göttaste av allt är att jag är lite irriterad. Och bitterheten är som en finne som man bara kan gå och klämma om och om igen, och det kanske kommer något gult ur det någon gång till.
Har du pratat med din fru?
Det har jag försökt att göra.
Och vad är hennes respons? Skiter vi jag i?
Ja, precis. Dina kläder är mina, eller dina kläder är dina och mina är mina. Så då får jag, hon har sin hög där. Och så
ja, men håret i duschen då, som skapar avlopp så att vattnet rinner igenom.
Det gör jag en rätt så ful grej. För ja, då när jag har gjort mitt på toaletten så tar jag håret och lägger det i toaletten. För rimligtvis så går vi ju varannan gång på toa. Så att när hon öppnar så ska hon känna, ja visst, jag har lagt hår.
Varför tar du inte det då på toaletten och lägger avloppet? Så här,
det är
ju
steg
jag.
Två.
Så här jobbar jag. Vad säger du så?
Steg två. Förlåt, eftersom jag ska lösa det dilemmat så är det mitt svar, det du just sa.
Det är okej, ja. Men det är egentligen, Tobias, du har alltså en exakt kopia här i studion. Josa, vad säger du?
Ja, det finns ju två vägar att gå här. Antingen så får man acceptera ens partners såna här lite jobbiga sidor, som att de inte städar och fixar och donar. För att partnern, det ska mycket till för att partnern ska ändra sig. Och jag tror att han som skriver har andra grejer som hon stör sig på. Nu vet inte vi vad det är, men jag tror att det liksom, det brukar gå ganska jämnt ut på något
men
sätt.
Alltså, det här är väldigt konstigt resonemang. Därför att det är någonstans, här skriver om en flickvän som faktiskt inte gör ett förbannade dugg hemma. Och han gör allting och det är fullständigt vansinnigt. Nu, och då läser vi in att ja, men han är säkert dålig
nej,
också.
Men han kan ha andra grejer. Han kanske, jag vet, snarkar
ja, men
på
det
natten.
Vet vi ju inte om.
Gör konstiga ljud. Alltså, går och fiser eller, alltså det finns massa jobbiga grejer och jag menar bara,
jag tycker att det är orättvist med Tobias. Vi måste utgå från det som Tobias har skrivit
jag
här.
Försöker ju rädda en relation här. Jag menar att liksom, man måste bara se liksom att han måste tänka på hennes positiva, fina, bra, fantastiska sidor och så bara, ja, det här, det får väl vara lite stökigt då. Men jag har, som
kan man
jag
inte
sa,
tänka sig att hon ska sträcka upp sig bara?
Ja, men det finns två vägar som jag sa. Uh-huh. Nu kommer jag till väg två. Det är att man helt enkelt gör våld på sig själv och skiter i att städa själv också. Mm.
Men då trivs man inte riktigt med.
Nej, men det kan man också göra, för då blir det riktigt kaos och då kommer hon liksom, hon kommer, hennes saker kommer försvinna och så att han kör ett litet skådespel så gentemot henne. Och sen vad det gäller håret vill jag också bara tillägga att det är bara att plocka upp och spola ner i toan. Sådana saker kan man inte hänga
upp
sig på.
Nej, det är bara att göra, men det ska inte den som har åsamkat att göra det.
Nej, det tycker jag inte.
Men här så det ska någon annan göra.
Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker jag faktiskt.
Så jag tar en näve snus och kastar det. Det ska någon plocka upp.
Det är samma sak som att giddra om det här med att fälla toalock eller spola. Alltså det är en sån enkel sak. Hur jobbigt
är det? Men då är det väl så enkelt för dem som har åsamkat att göra det. Varför ska någon annan göra det?
För att det är enkelt. Tänk på det som
det är lite enkelt för henne.
Ja, men det är väl lite... Nej, men vadå? Hon har väl annat att göra?
Så här upprört har det aldrig varit mellan er två.
Nej, men jag förstår inte resonemanget.
Nej, men jag tycker det är en sån larvig detalj. Gör det bara.
Thomas Järven, lugna ner det här.
Ja, tänk en sån här larvig detalj flera gånger om dagen, jämt. Till slut så blir det ju en stor grej mentalt liksom. Och då kan ju en sån här liten grej göra att man bara kokar. Och jag är lite inne på Jossans...
Du kokar ju inte nu.
Nej, inte jag. Men jag försökte bara lugna ner det här. Jag är inne lite på... Men jag, ni vet inte det, jag är ju en balansator. Om någon annan är tokig, då blir jag lugn. Om ni är lugna, då blir jag galen.
Ja, tycker du. Eller Leif G.W. Persson är ju på speed, man gör det där.
Jag tycker jag vederbärande ska sluta diska.
Nej, men vad säger du, Thomas?
Ja, jag tycker han ska säga till henne, det här är skitjobbigt. Jag tycker jag diskar hela tiden. Du kanske tycker att du gör det, men nu gör vi så här. Jag skiter i diska, så får vi se hur mycket du diskar egentligen. Och så får jag göra som test. Och sen kan han öppna upp och säga, men är det någonting du tycker jag är för dålig på? Så kan vi väl prata om det också. Man måste ju ha en dialog.
Just det.
Det känns ju helt orimligt om hon jobbar 3 timmar om dagen att hon aldrig diskar. Kan det vara så att hon alltid lagar maten? Då är det en annan sak.
Nu vet vi inte.
Nej. Men han får ju kolla av, är det någonting som han gör är för dålig på? Är det någonting som kan väga upp? Men annars får ju hon, jag tycker hon ska göra som du sa, sträcka upp sig. Annars får han diskstrejka.
Diskmaskin finns det ju något som heter också.
Precis, en hårupptagningsmaskin från toalett finns inte än.
En sista grej bara. Det kan vara ganska njutningsfullt att lyfta upp en sån här hårtuss.
Jag håller med dig.
Det hänger såhär långa grejer. Alltså,
men då ska det vara ens egna hår. Ska det vara ens egna hår?
Inte på gymmet.
Nej, precis. Jag är på kommunala badhus också.
Anställ mig, jag älskar att rensa i sådana.
Jag vet inte om du blir smart av det här, Tobias, men det känns någonstans som att slutsatsen är väl att anlita en nanny helt enkelt.
Nej.
Hej Dilemmapanelen och tack för ett bra program, börjar jag med.
Tackar, vad kul.
Varsågod.
Varsågod. Jag har av misstag fått veta att min son önskar att han var född till flicka. Han vill inte att någon ska veta om hans funderingar innan han har bestämt sig. Han säger att han inte tänker på det här så mycket och att han mår bra. Men jag misstänker att han säger det för att hålla mig på avstånd. Han vill inte prata med mig om det här och han fick mig att lova att inte berätta för någon. Jag vill däremot väldigt gärna prata med honom. Jag vill att han ska veta att jag tycker att det viktigaste är att han mår bra, oavsett vad han bestämmer sig för att göra. Jag har fått veta att han tänkt på detta av och till i över 10 år. Vi har aldrig sett några tecken på det. Det betyder att han har gått ensam med dessa tankar sedan han var liten alltså. Jag vill inte att han ska börja fundera på det här utan stöd från sin familj. Vi är en bra familj med goda relationer och har alltid visat att vi tycker om att folk är olika. Nu när jag vet om det här men inte kan prata med honom så går jag och oroar mig hela tiden. Jag gillar verkligen inte att jag inte får prata om det här med min son, men jag vill inte tvinga honom att ta emot mitt stöd heller. Jag ser att han får panik när jag tar upp ämnet bara. Jag är rädd och jag gör saker och ting värre, men jag har svårt att bara gå och låtsas som ingenting. Jag är rädd att jag gör saker och ting värre, men jag har svårt att bara gå och låtsas som ingenting. Ska jag berätta för hans pappa så att han kan få vårt stöd, eller ska jag inte göra någonting? Undrar Matilda. Vad säger Jossan Graf om detta?
Ja, alltså det här är ju, det är ju en, det är, kan ju, det är en stor grej. Det här är ju allvarligt och stort, och det är, jag vet, jag känner framförallt en person som har gått igenom det här och jag följde
en man som ville bli kvinna.
En man som blev kvinna och följde med på resan, så att säga. Och jag vet ju att man måste ju gå ett visst antal år i terapi.
Och sen är det hormonbehandling.
Och sen är det hormonbehandling och terapi. Och, alltså, det är en ganska lång process. Och jag tror att det är jätteviktigt att den här killen får göra det på det sättet. Mm. Och kanske lite i fred. Jag tror inte att det är bra om hon lägger sig i och pratar och sådär. Utan jag tror att det här är någonting som, det är hans beslut. Mm. Och det är så pass stort och viktigt att det måste ta den tid det tar, det måste utvecklas, antingen går det fort eller så tar det jättelång tid eller så händer det inte alls, men det tror jag ska, det ska inte, alltså att mamma och pappa kommer att lägga sig och ska prata och ditt och det kommer bara göra det stökigt, tror jag. Däremot ska de finnas där hela tiden för honom, henne, precis som hen är.
Matilda som skrivit brevet, hon har problem med att pappan inte vet någonting om det här heller. Så att hon får liksom hålla tyst om det här på något sätt.
Ja, men det tycker jag faktiskt hon ska
göra. Hon ska göra det och låta han gå igenom resan själv.
Ja, det är hans val när han är redo att berätta det för pappan och allting.
Exakt. Vad säger Henrik Jonsson?
Det är ju det som är det komplicerade, att hon blir ju ensam med sin sons funderingar. Eller problem. Om man nu upplever att det är ett problem att man är född i ett annat kön än det man vill tillhöra. Men mitt råd är att hon borde gå ta sig igenom litteraturen och konsten och därigenom kanske kunna förstå. Fråga sonen lite försiktigt. Ska vi gå och titta på Danish Girl som handlar om en konstnär som byter kön? Eller Boys Don't Cry. Klassiska.
Ja, men då fattar han ju. Alltså, då fattar han att morsan är där och tallar och
absolut,
inte vågar säga någonting.
Men det är för att de gemensamt ska försöka hitta en väg.
Ska vi inte på oss några roliga kläder och lyssna till Abba?
Alltså, vi behöver inte byta underkläder och skoja bort det, men jag kan ändå tycka att det är ett sätt att vi tillsammans ska försöka förstå någonting.
Vad säger Thomas Järvén?
Det finns ju ingenting som är så jobbigt, tycker jag, när någon vill tala med en om någonting som man själv inte vill tala om. Alltså, det är fruktansvärt. Och det är väldigt dålig respekt, tycker jag, för det. Man har rätt att kräva väldigt mycket, men det är aldrig någon som tycker att du har rätt att slippa tala om det här. Men det har man, och i det här känsliga, fan, han mår ju skitdåligt av det här såklart. Så nej, jag tycker inte, även om det är en fin idé att gå och titta på en film tillsammans och så här, men bara att morsan föreslår det, det bara slår knut i min mage. Jag tycker att om hon inte vill vara ensam i sina funderingar, då tycker jag hon själv ska gå och prata med en terapeut, bara för att liksom hitta ett sätt att förhålla sig till det här. Men inte skvalla till farsan och inte stressa grabben.
Nej. Och sen vill jag säga en sak också. Det är inte säkert att den här grabben mår skitdåligt. Det här kan ju vara någonting som är liksom, ja, på något sätt har det ju kommit fram till henne, och det här kan ju vara någon tanke han har. Och som sagt, det kan mynna ut hur som helst. Men det är återigen, det är det som är så viktigt, att för honom måste det, det måste kännas bra och det måste gå så långt att han känner till 110 000% om han ska göra det här, att han ska göra det. Så att,
Men när han är mogen för att berätta så berättar han, och det ska inte forceras fram på något sätt, det är ni överens om. Okej, tack så mycket. Här är ett brev från Lisbeth. Hej Dilemma, jag är en tjej i 30-årsåldern. Jag har ganska så många vänner, men mitt problem är att det alltid är jag som föreslår att vi ska ses. Om jag inte föreslår att vi ses kan det gå väldigt lång tid innan de hör av sig. Mina vänner umgås inte med varandra, och om inte jag drar ihop något. Och de föreslår aldrig att vi ska ses på tu man hand. Jag har pratat med min bästa vän om detta. Han säger att jag är så bra på att upprätthålla kontakter så att mina vänner blir bekväma med att det är jag som styr upp allt. De vill alltid ses när jag föreslår det. Vi har väldigt roligt ihop. Några av dem har sagt att de vet om att de är väldigt dåliga på att ta initiativ också. Men jag är trött på att jag alltid ska vara den som frågar. Det känns som att det inte är så viktigt att träffa mig. Jag har tröttnat rejält på det här. Ska jag sluta ta initiativ och helt enkelt vänta ut dem, undrar Lisbeth. Vad säger Thomas Järvheden?
Jag förstår att hon känner sig lite, ja, man blir lite sårad utav en sån där grej. Samtidigt så tror jag att det kommer bli ännu värre om hon väntar ut dem och de kanske ändå inte hör av sig. För de gillar ju att hänga med henne när hon väl drar ihop något. Det kan vara så att de har såna kanske familjesituationer, eller att de bara är lite tråkmånsar och inte orkar ta sådana initiativ. Jag tycker att hon ska fortsätta att vara den här festfixaren, eller vad ska man säga.
Så är det som en styrka hos sig själv?
Ja, det är en styrka hos henne, och hon ska försöka, precis, bra sagt, att hon är lite stolt över det. Alla har ju olika roller och hon verkar vara väldigt bra på den här rollen, och de tycker om henne i den här rollen också.
Fast om man är henne så kan man kanske tänka sig att de säger bara ja för att de inte har något bättre för sig, men egentligen så vill de inte.
Alltså, det är man ju rädd för, såklart.
Men det är den oron.
Men då ska jag bara snabbt erkänna att fan, jag är en jättesocial snubbe med ett stort nätverk, men jag är en sån person som sällan tar initiativ till grejer, för jag är lite slö. Jag är trött och jag tycker om
bortskämd, alltså. Bortskämda vänner, kan det vara så?
Kanske det, men också jag menar, om jag är sån, så tror jag att det är väldigt många sådana. Man tycker om, och det är lätt att bara vara hemma och softa ibland, och sen så till slut så är det någon som ringer. Det är klart man, visst, fan, du har rätt, det gör vi hittar på något.
Vad säger Jossan Kaffel?
Nej, men jag tycker du sa så bra där just med roller, för det tänkte jag på, att ofta i en gemen, i en krets så har man lite olika roller.
En fixar, en annan hänger på.
Ja, till exempel. Fast det brukar vara mer, fler roller, om man säger så. Lite mer specificerat så. Men så jag tycker också att hon ska fortsätta och vara glad att hon har den här egenskapen, och inte tvivla på att de vill träffa henne, för det tror jag verkligen att de vill, och jag tror att de tycker det här är kul. Men folk är ju så nojiga också för att det är så, nej, jag kan inte ta hem människor. Jag har jättemånga polare som är hur sociala och roliga som helst, men de vill absolut inte ta hem folk, och de är jätterädda för att blanda vissa med vissa och sådär. Jag tycker det är så härligt med folk som bjuder in och har stora grejer. Jag tycker hon ska bara klappa sig för bröstet och bara, fan vad grym jag är, och jag är 99,9% säker på att de tycker det.
De uppskattar det.
Ja, det tror jag.
Okej. Henrik Jonsson.
Hon ska erkänna sig själv som en rik människa som besitter ett stort kamratkapital. Hon har råd och plats för ännu fler vänner. De hon har, de kan hon höra av sig till lite grann då och då. Men hon ska framförallt skaffa sig nya vänner och akta sig för att inte bli bitter över att de få hon har för sällan hör av sig.
Okej.
Skjut vilt åt alla möjliga håll och kanter.
Okej. Kort fråga. Vem av er tre här är Lisbeth? Som fixar.
Jag fixar.
Du fixar. Har du också vänner som inte, det händer ingenting om inte du fixar?
Ja, och ibland så fixar jag för mycket. Om jag ska vara på en plats där det är många människor jag känner, så bokar jag på allihopa, och sen så måste jag boka av dem, för jag skulle ju jobba.
Okej.
jag tror inte jag är, jag får en känsla av att Henrik är väldigt så bara på bom, välkommen till mig. Här var det fest. Jag kanske
som en Edvard Persson med rikssvenska.
Men jag
är guttor.
Jag är liksom kanske då mitten, och sen har vi då Thomas här på flanken som då är sitter med armarna i kors och är slö liksom. Men jag är lite mitt emellan, alltså, jag kan bjuda in, men
okay.
Med armbågen.
Och du har redan sagt vem
ja, men jag uppskattar väldigt mycket att den
där du uppskattar Lisbeth
finns. Ja.
Och jag jobbar på att bli Henrik.
Okej.
Okay. En gång till va?
Bam, bra! Jajamän! Skål till mig van!
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Programmet går ju ut på att du där hemma skriver in ditt problem till oss. dilemma@mixmegapol.se och sen löser panelen ett problem. Mycket pengar där. Åt det.
Inte så lätt när man är skånsk.
Det är ju inte det. Ska vi gå in i den fållan igen? Du vet att du förlorar.
Okay. Jag tar tillbaks.
Nästa brev är från Hanna. Hon vaknade upp med en riktigt obehaglig överraskning efter en hård kväll. Gissa vad det är, Jossan.
Oj, ett hästhuvud tänker jag. Men okay. Nej.
Grannen.
Hon skriver så här: hejsan dilemmapanelen, jag är en skötsam tjej som jobbar som förskolelärare. Nyligen så åkte jag med mitt tjejgäng på semester. Vi hade det trevligt på alla sätt och vis, men en kväll festade jag lite mer än jag brukar. Jag vaknade upp och kände att mina bröst inte kändes som vanligt. När jag tittar i spegeln får jag en chock. Jag har stora tribal tatueringar på brösten. De var inte snygga och det räcker till och med över vårtgårdarna. Tjejerna stöttade och tröstade mig. När jag kommer hem börjar jag undersöka möjligheten att ta bort tatueringarna. Jag har bra kontakt med min gudmor så jag visade henne tatueringarna. Hon tycker att jag ska tatuera brösten mer.
Va?
Och göra så att tatueringarna blir snygga. Jag har tagit fram ett förslag med en tatuerare. Jag hade ju inte tänkt att tatuera brösten för början, men när jag tittar på förslaget med min gudmor så kan jag se mig själv som en tatuerad tjej faktiskt. Samtidigt så känns det väldigt extremt. Vad kommer framtida killar att tänka? Vad kommer framtida barn att tycka? Hur kommer det bli om jag ammar? Jag kommer inte ens kunna dölja de här tatueringarna i en bikini. Jag vet inte vad ska jag göra. Tatuera mera eller ta bort dem, undrar Hanna. Vad säger du sen?
Ja, det här är... Vilken grej, alltså. Det är... Jag känner ju ändå så här, bara det här att hon har pratat med, vad var det? Hennes gudmor där. Och med en tatuerare som också har tagit fram ett förslag som hon lite så här diggar ändå. Mm. Så känner jag lite så här, är inte det bättre ändå att go for it än att liksom, visst, man kan ta bort tatueringar med laser, men det gör väldigt ont och det blir det blir inte helt bra. Det kommer bli liksom ärrigt och dant och amning behöver hon inte vara orolig för. Och sen tänker jag också så här, folk är så vana vid tatueringar. Stockholmare är väl världens mest tatuerade folk, har jag för mig. Nu vet inte jag om hon är från Stockholm eller svenskare kanske. Ja, förutom någon så här stam någonstans i någon djungel.
Vi skippar den här.
Hur som helst.
Jag litar inte riktigt på dina undersökningar. Vi kommer bli 200 år för då har du googlat fram.
Hur som helst, det sista jag vill säga är att barn är ofta väldigt positivt inställda också till tatueringar och tycker att de är väldigt fina. Så jag känner liksom...
Man kan ligga och läsa ju någonting.
Barn har ju sällan någon känsla för kvalitet.
Nej, men det kan bli kvalitet. Just tribals över bröstvårtorna, det låter sig sådär. Men jag tror att det här kan bli bra. Jag hoppas bara att tatueraren hon har kontakt med är bra och sådär. Men jag känner att hon har hittat en ny sida av sig själv. Ser det positivt.
Men Henrik Jonsson, vad säger de där?
Jag har en kompis som tatuerar som har varit på en mässa där de hade vid stängningsdags druckit några öl, var på en han i monten bredvid, också en tatuerare, vaknade i fasa för han hade fullt tatuerat måsen. Vad är den? Jo, det är den som går från näsryggen upp över ögonbrynen.
Vad har han tatuerat där?
I ansiktet?
Oj.
Så man känner att hon ska tänka varje dag, tänk om det hade varit måsen jag hade gjort istället, och sen fortsätter hon diskutera med sin tatuerare.
Vad säger du om det här?
Ja, men hon ställde en liten fråga också, så här, vad ska framtida killar tycka? Och det kan ju jag svara på att som man kan jag uppskatta en alldeles otatuerad kvinnas kropp till 100%. Men jag kan också tycka att det ser läckert ut med en tjej som är jättemycket tatueringar, även om det skulle vara på brösten och mycket mer därtill. Så att, jag tror att det är liksom, det kan ju vara lite häftigt det också. Så det ska inte hon oroa sig över. Det är bara så här, hon måste välja, ska jag gasa eller bromsa? Det är det verkligen. För att hon kan inte bara ha tribals på pattarna. Hon måste ju liksom göra det passar, det kan passa in och göra något coolt av det här om hon gör det ordentligt liksom, och ut över axlarna och
det är ju ganska ordentligt redan, så jo, men jag menar,
du, ja, men du fattar vad jag menar, men, alltså, liksom dekorera in det här så att hon har en sån, hela hon, hennes image är ju att hon är en tatuerad brud efter det liksom.
Det är väl det som är problemet för henne också, att hon går igenom en slags identitetskris. Hon har sett sig själv som en tjej som inte är tatuerad och sen plötsligt har hon blivit en supertatuerad brud över en natt. Det måste hon förhålla sig till. Vad säger du?
Nej, men ett litet råd är kanske att hon ska lugna sig med att tatuera vidare. Hon kan ha det i åtanke och den här utvecklade tatueringen och så, men först bara vänja sig vid den hon redan har, om det här nu hände väldigt nyligen. Så att det liksom, ja, så att hon vänjer sig vid den, för det kan sluta med att hon bara, nej fan, jag tycker det här är rätt bra. Det är ju som med tatueringar. Man ska inte hetsa på, ta det lite lugnt, men jag säger gasa.
Tack så mycket. Ett brev från Amanda. Hejsan, Dilemma-panelen. Tack för ett otroligt bra program, skriver hon. Det gör hela min vecka, utropstecken. Ni är bäst, utropstecken. Smiley.
Dubbel smiley tillbaka.
Mer sånt i breven. Det är då vi läser upp dem sen.
Så här skriver Amanda. Tack för att otroligt... Sa jag det? Ja, det är så börjar programmet. Jag och min pojkvän har det alltid otroligt trevligt och underbart när vi ses. Vi bor cirka 4 mil ifrån varandra och jobbar ganska mycket båda två. Vi träffas nästan bara under helgerna, men när vi inte ses så chattar vi eller smsar flera timmar varje kväll. Oftast är det trevligt och vi har riktigt bra diskussioner och samtal, men då och då händer det att vi hamnar i riktiga praktgräl över sms. Det händer oftast efter att vi har träffats och haft en riktigt bra helg. Bråken handlar ofta om våra ex eller liknande saker. Det börjar alltid med en liten futtig kommentar som den andra går igång på, men sen kan det spåra ur och bli riktigt grova förolämpningar. Det har gått så långt att vi ibland gör slut efter sms-bråk. Men vi bråkar aldrig när vi träffas. Däremot så måste vi ha daglig kontakt. Ingen av oss har någon lust att sluta höras och bara träffas på helgerna nämligen. Vi har varit ihop i 9 månader och har barn och gamla liv bakom oss. Vi tycker om varandra väldigt mycket, men jag börjar tröttna på det här, på de här bråken. Vad ska vi göra? Amanda. Henrik Jonsson.
Det ni upplever har ett namn. Dess namn är passion.
Oj, ja.
Man älskar galet på helgerna, och det ni gör som du benämner som bråk, det är bara saknad i en lite aggressivare form. Passionen kommer så småningom att lägga sig och i bästa fall utvecklas till kärlek. I kärlek så behövs förstånd och man måste vara vettig och kunna diskutera.
Men en del vill leva i passionen och att få näring i passionen är just uppbrott, försoning. Uppbrott, försoning. Uppbrott, försoning. Bråk, jättemycket känslor. Alltså hela tiden underblåsa det där, för det är liksom, och då vidmakthåller man passionen på något sätt. Är det inte så? Vad säger du så?
Nej, jag tycker...
Oj, vad du har kastat många brödrostar på pojkvänner.
Men alltså det där, att liksom bråk i någon slags så här härligt italienskt passionerat blaj, nej. Fy.
Bra, nu gillar jag dig, Jossan.
Jag gillar lugn och ro och diskussion om det blir något. Vet du vad jag tror det här handlar om?
Har du tvättat håret? Vardagligt tråkigt samtal.
Nej, men alltså, klart man ska kunna diskutera, men det här med att bråk har med passionen att göra, det vill inte jag hålla med om. Men jag tror det här, problemet är något helt annat. Det är ju att de smsar, såklart. Det är ju sms, det är text. Det missuppfattas alltid. Jag vet ju, när jag smsar killar som jag har något på gång med, blir alltid fel.
Alltså, undvik pistolsmiling.
Ja, men undvik text, undvik emojis. Alltså,
tror du inte att det finns något djupare bakom detta ändå?
Nej, alltså det är verkligen... Och killar vill missförstå sms också.
Oj.
Ja, jag gjorde
också.
Är det samma sms du alltid skickar ett visst skede?
Nej. Alltså det spelar ingen roll vad jag gör. Det blir alltid... Eller så är det tvärtom. Att de skriver och så pratar man sen, nej men det var ju inte så jag menar ju så här, det var ju betoning på det ordet och inte det. Jag bara, aha, eller det var ett skämt. Jaha.
Kan det inte vara så att de inte vågar säga rakt till varandra vad de egentligen tycker om vissa saker, utan de måste gömma sig bakom sms?
Det är så jag tror att det är.
Så kan det vara.
De ska ringa varann.
Vad säger Thomas Järven?
Jo, jag tror så här att visst finns det ju en grad av att man kan missförstå varandra när man smsar, men någonting verkar ju ligga i grunden. Jag tror att det är en rädsla, en svartsjuka, alltså en oro, eftersom det finns ett ex och barn på varje sida och sådär. Det är ganska osäkert, förhållandet är ganska nytt och passionerat. Ja, jag tror att det finns de behöver prata ut, vad är det de är rädda för egentligen? Och sen när det börjar bli så här, vad fan det här smset, jag tycker det verkar lite surt, ring då istället så hör de på tonfallet, eller skypa på kvällen så att de kan se varandra, för att hålla på och pejla med sms när man är svartsjuk och, det är inte bra alltså.
Kan det vara så också att när de är tillsammans fysiskt så dricker de inte? Men när de är ensamma blir det framför
allt. Stod det något om det här i brevet? Du bara bestämmer att de är alkoholister.
Men det låter bråk, bråk och alkohol och snedtänningar är väl inte någonting som är ovanligt.
Eller tvärtom, att de krökar så mycket på helgen och har det gött, men sen tänder de av i veckan och då blir de förbannade.
Ja, sms som man har skickat liggandes i fosterställning i sitt egna urin är man inte stolt över.
Nej, verkligen inte. Det där var en bild som jag kände att vi inte ville ha.
Du är det för långt,
eller? Ja, aningen långt, Henrik. Men jag uppskattar din ärlighet och tydlighet.
Du vet att jag kan backa nu.
Okej, bra. Men vad säger vi helt enkelt? Prata, träffas och prata. Prata ut ordentligt.
Och ring varandra, så för en dialog.
Så fort ni börjar bråka över sms och ring varandra. Är det så?
Ja.
Tack.
Fasta ringtider. De kräver någonting att hålla sig.
När vi trodde filmen var slut så kommer det en ny vändning för en
Men sexigt och passionerat. Och det fasta ringtider.
Och detta 30 sekunder efter att jag sa att jag skulle backa lite.
Ja, det var fasta ringtider.
Fasta ringtider. Ta det med dig, Amanda. Annika, hon har skrivit till oss. Hon är härnäst. Hon överväger att ha sex mot sin vilja för att rädda familjen.
Ibland måste man ställa upp för kung och fosterland, så är det.
Okej, vi ska höra detaljer en stund.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Annika har mejlat till oss. Hon överväger att ha sex mot sin vilja för att rädda familjen. Jossans kommentar var, ibland får man ställa upp för kung och fosterland, var det så?
Ja. Jag har fått lära mig.
Close your eyes and think of England, sa Henrik Jonsson.
Gammalt uttryck.
Det var faktiskt ett ex mamma som sa det en gång, apropå hennes relation.
Jag trodde du skulle ta en annan vändning. Ett exets mamma.
Fortsätt historia.
Det var bara det. Det var där jag hörde det, och det var då det sjönk in, och sen har det alltid funnits med mig liksom.
Blunda och tänk på fosterlandet, eller vad var det? Ibland får man ta en för fosterlandet.
Ställ upp för kung och foster. Okej, okay, ta problemet nu.
Jag ta bara, en kula för kungafamiljen.
Läs brevet, jag blir galen.
Vi ska läsa brevet om en stund. Annika skriver så här: hejsan panelen, jag är gift sedan många år med min ungdomskärlek. Vi bor i hus och har två barn. Mitt problem är att jag inte tänder på honom längre. Jag har verkligen försökt att få igång gnistan igen eftersom jag inte vill skiljas på grund av barnen. Men nu har det gått ett år sedan vi var med varandra. Jag tycker synd om min man som försöker och undrar vad det är för fel på mig. Jag vill hålla ihop familjen och bo kvar i vårt hus, men då måste jag ha sex med honom minst en gång i månaden, tänker jag. Jag får panik när jag tänker på det. Jag har försökt separera två gånger, men får panik igen när det blir allvar och drar mig tillbaka. Jag är livrädd för att jag ska ångra mig. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Borde jag stanna hos min man och leva i ett förhållande trots att jag inte tänder på honom? Stanna kvar för barnens skull, alltså, säger Annika. Vad säger Henrik Jonsson?
Jag hörde en gång en nunna som sa att det där med att avhålla sig från sex efter de första 35 åren så var det inte så svårt längre.
Nej.
Den här kvinnan...
Men det var jobbigt i 35.
Ja, då får man ju bita ihop en pinne vid sängkanten och händerna på täcket.
Ja.
Hon tänker på barnen, det är väldigt bra, men hon måste börja tänka på sig själv. Hon måste säga till sin man, så här är det. Och då får de ta ett beslut därifrån. Det här är ju ett problem som är väldigt lätt att göra sig rolig över. Men eftersom hon så uttryckligen säger att det ger henne panik, så är det ju en känsla som är sann, som kommer att ställa till det för henne ordentligt.
Och ganska vanligt, va? Tror ni inte att det är det?
Jag tror att det är jättevanligt.
Ja. Gustav, vad säger du?
Ja, jag tror också att det är jättevanligt, men att folk gör på lite olika sätt. Men jag reagerar också på paniken, det här att hon får panik. Jag har själv varit lite i hennes situation, typ. Mm. Och jag klarar ju inte... Nej, då
får hur gör du?
Nej, då får du ju vara, va? Uh-huh. Först måste man ju... Alltså, som sagt, har man familj och barn, man kämpar ju ut... in i det sista och kanske i flera år. Mm. Och ibland vänder det också, så man får ju inte vara för snabb. Men det här att hon gör det, att liksom stanna för barnens skull, det är också lite så här, ja, jag säger något klyschigt nu, men om inte hon är lycklig, då är inte barnen lyckliga. Alltså det, hon behöver inte tänka så mycket. Barnen, the kids gonna be all right.
Så vad ska hon göra? Ska hon separera och ska ta ett snack med honom? Jag är gärna med dig, men jag vill inte ha sex med dig.
Nej,
jag vill inte ens vara intim med dig.
Lite som Henrik sa, alltså faktiskt lägga korten på bordet och se om de kan ta det vidare därifrån. Få hjälp kanske utifrån på något sätt eller vad som helst för att hitta tillbaks till det där. Mm. Går det inte, ja, då är det nog dags att dra.
Parterapi har ingen sagt än. Thomas Järven, vad säger du?
Parterapi? jag tänker så här, va? Att... Jag utläser av brevet att hon verkar inte liksom, det verkar bara vara sexet som hon inte vill ha.
Hon vill ju ha sex men inte med honom.
Vill hon ha sex men inte med honom? Ja, det hörde jag inte heller.
Så verkar det.
Aha. För då tycker jag hon ska föreslå för honom att de kan köra med ett öppet förhållande och säga så här, de är ju barndomskärlekar, jag på säga, ungdomskärlekar. De har ju varit tillsammans för evigt, det finns ingen passion kvar. Men han kanske också vill hålla ihop familjen, man vet ju inte. Han kanske tycker att de har asnice. Så har han gått och suktat efter någon på jobbet i 2 år och hon kanske tyckte det var helt fine om han hade varit med henne. Hon kan öppna en diskussion med honom. De kanske har gemensamma intressen där.
Måste man ha passion för sex då? Kan man inte bara se det som en funktionalitet?
Jo, men inte om man får panik.
Det var faktiskt paniken där som var grejen. Annars är ju inte sex, det är ju ingen big business egentligen. Det är bara lite...
Men man kan ju arbeta upp någonting. Mm. Vi börjar på minus och sen så jobbar vi upp något. Eller rollspel.
Mm.
Men om man inte rollspel måste väl grunda sig i att man är sugen på den andra. Annars är det bara en konduktör som kommer in.
Vad jag är ute efter, man måste bara sätta sig själv i en ny situation. För de är ju inte sugna oavsett.
Men sen apropå det här med kung och fosterland, som jag sa, jag menar faktiskt lite det. För att ibland kan det vara så att man tappar, man inte har haft sex på länge, då glömmer man liksom bort hela den där aktiviteten. Och då måste man nästan säga, ja men okej, nu gör vi det då, fast man inte är ett dugg sugen. Och så kom man igång
det
som
jag menar, ett gammalt arbetsinsats.
Ja, ett så här gammalt maskineri som så här, det är lite trögt och sen gnisslar det igång och sen får man upp suget.
Men hon har ju liksom försökt göra slut 2 gånger och det här är grundat och sen hon vill verkligen inte ha sex. Vad ska hon göra kort, Thomas Järven? Ska hon gå eller ska hon...
Nej, hon ska vara ärlig med sin man och jag tycker att de ska gå i terapi och att hon inte ska skämmas för att säga det. Hon ska säga precis hur det ligger till. Och därifrån kan hon ta det. De kanske kan hitta massa olika lösningar på det här. Men hon måste vara ärlig.
Lägga lite grann problemet i knät på honom. Alltså,
få dålig självkänsla. Liksom.
Absolut. Vad säger Jossan kort?
Ja, de sök hjälp så gott det går och sätt upp en tidsgräns typ så här 9 månader och sen blir inget så lämna.
Jag vet att klockan inte har slagit 12 men vissa problem kräver stora lösningar. De ska knulla sig i form.
Hejsan, hejsan, dilemmapanelen, säger Hannes. Jag råkade köra över min grannes katt när jag backade ut från uppfarten. Vi har aldrig kommit särskilt bra överens med våra grannar och jag är väldigt orolig över hur de kommer att ta emot det här. När olyckan precis hade skett så fick jag panik och slängde katten i en papperskorg. Nu har våra grannar satt upp lappar i området och jag mår väldigt dåligt över detta. Min flickvän tycker att jag borde erkänna, men jag ser inte hur det kan leda till något bra. Borde jag erkänna att jag körde över katten och slängde den i papperskorgen, undrar Hannes. Vad säger jag, Thomas Järven?
Alltså, förlåt, men med kort betänketid så är min lösning, skicka ett anonymt brev, bara så att de får reda på att katten är död, för att det är jobbigt att gå och leta och längta, men det blir inte bra för grannrelationen att komma och säga så här efteråt att förresten jag backade över katten och jag vågade inte säga något. Men jag tycker de har rätt att få reda på, och han kan till och med gömma katten på ett visst ställe och säga att den ligger där och där.
Ett tips, ett anonymt tips. Ja, ska ringa.
Ja. Alltså, tror du att den ligger kvar i papperskorgen? Att den,
ja, men någonstans har han ju gömt den. Han kan väl gräva upp den och lägga den i en säck någonstans så att de kan hitta en begravning.
Han har kanske gjort
frid och ro. Ja,
han har kanske gjort något liknande, för han har ju skrivit ett brev hit. Ja. Och sen kan man sagt till grannarna att lyssna på radio på lördag.
Ja. Det är väldigt bra.
Ja. Ja.
Precis, så kanske ni ringer en klocka.
Så kanske grannen säger att de sa någonting om en överkörd katt. Så kan han ju säga, jag körde ju på en katt faktiskt. Det kanske var vår. Ja, det kanske det var. Mm. Och så där någonstans.
Vad gjorde du av den då? Slängde den i papperskorgen? Där blev det problematiskt.
Ja.
Vad säger Jossan om det här? Du är djurvän.
Ja, det är ju såklart. Men, eller såklart behöver det inte vara, men jo, ganska. Jag tycker att han ska...
Ska han erkänna?
Ja, jag är lite inne på att han ska det ändå. För det här kommer gå att gnaga. Bättre att bli osams med en granne än att ha en katt död på sitt samvete.
Men det är det där med erkännande att det har gått för lång tid.
Jo,
det är
fast
inte det som är problemet.
Fast det är ändå det där som Thomas sa, att de får reda på att kattskrället är död. Det är väldigt viktigt. För det är väldigt jobbigt att gå runt och inte veta med sitt djur. Bara man till att börja med. Och sen det här med att han slängde i papperskorg. Alltså det... Vet jag inte hur han ska... Han kanske kan säga att den...
Måste han ta med den detaljen?
Nej,
han kan... Och annars kan det bli en fråga. Var tog katten vägen? Såg du till katten? Var den skadad? Vad gjorde
han
med den?
Han kanske vet vad han kan säga. Han tror att han körde på katten för han kände en bump. Men han hade jättebråttom. så att det liksom inte blir snack om kattkroppen.
Men det är lite svårt då.
Det där håller inte i rättegång.
Nej, jag håller med också. Jag tycker det var bra gjort av Thomas att dela upp det. För att man är skyldiga dem beskedet om deras döda katt. Sen kan han nog ta friheten att ljuga runt omständigheterna, för det kommer inte göra deras sorg mindre.
Kan han inte så journalister har ju det, alltså att, vad heter det, man redovisar inte hela sanningen, men man ljuger inte. Kan han inte säga att jag hittade er katt i papperskorgen?
Nej, den är dålig, för att
du har inte ljugit.
Det är att hålla inne med att det är han som har dött. Det känns ju helt tokigt. Då gör han sig två otjänster.
Men nu har han gjort sig... Vi kan inte säga någonting. Så att säga. Nu håller han inne på två saker. Det kanske lättar sitt hjärta partiellt. Så att säga. Han lättar sitt hjärta så att han hittar
lite vett. Katten bryr sig ju inte om den ligger i en papperskorg eller morsan på gatan.
Det
viktiga
är att den är
död och att de får reda på det och att han erkänner det. Mm. Mer kan han inte göra. Shit happens. Så är det ju med djur.
Men det är ju tiden där. Jonsson, du får det sista ordet här.
Ja, att Anders variant där handlar ju om att han i så fall vänder från syndabock till hjälte. Om man plockar upp katten ur papperskorgen, springer till grannarna, verkar lite gråtande, ringer. Jag har hittat den! Och försöker göra någon mun mot mun.
Och så är det samma däckmönster på ryggen som hans bils hjul.
Nej, det där är karma.
Sista ord av katten pekar upp med tassen.
Det var han! Och görans begynnelsebokstav i blod på dörren.
Men vad han än gör, låt dem få veta på något sätt i alla fall att katten inte lever.
Nej, precis. Det tycker du att han är skyldig? Och du håller med om det också?
Ja.
Jag också.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Det har varit trevligt att ha er här, kära panelmedlemmar.
Tack själv. Samma.
Tack så mycket, Thomas Järvheden.
Jag tackar.
Tack så mycket, Josefin Crafoord.
Tack, Anders S.
Och tack så mycket, Henrik Jonsson.
Jag bockar.
Ja, det gör jag också. Av ödmjukhet inför jag. Och säger att vi ses helt enkelt imorgon bitti igen.
Yes!
Det ska bli trevligt.
Men ja, trevlig lördag.
Ja. Vill du skriva, har du ett bekymmer som du vill att vi ska lösa åt dig, så skriver du in på dilemma@mixmegapol.se. Tills imorgon säger vi... Adios!
Hello. Bye bye.